en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan är jag, Daniel Kristoffersson, och Makoto Asahara som sitter bakom spakarna och rattar det här avsnittet. Och ja, vi kan väl börja med att gratulera Sirius till nytt allsvenskt kontrakt. Det vågar i alla fall jag göra efter att ha spenderat lördagskvällen på Studenternas och sett Sirius avgöra sent. Tobias Karlsson var en rätt ovan målskytt som satte 3-2 i 80:e minuten på en väldigt läcker frisparksvariant. Och även fast det inte är helt klart, BP kan ju faktiskt vinna 3 matcher i rad här och Sirius kan förlora alla 3, vilket jag inte kommer hända, vilket jag inte tror kommer hända, utan där är jag på David Mitov Nilssons sida. Jag pratade med honom efter matchen, han var väldigt nöjd och han sa att det finns väl någon promilles chans, men ja, han berättade också att de skulle vilja fira lite lätt i Uppsala kvällen där efter segern, och det var väl rätt väntat att Sirius skulle klara kontraktet ändå med tanke på den formen man hade, med tanke på att man hade 4 raka inför det här. Nu tog man en historisk 5:e seger i rad i Allsvenskan, det aldrig Sirius lyckats med förut, och ett väldigt vackert mål av Wessam Abu Ali. Vad säger du, Makoto, om den här matchen och Sirius förehavande i Allsvenskan?
Om vi börjar med det irrelevanta, när Tobias Karlsson satte 3-2, satt folk ner på läktaren eller inte? Jag vet inte om du noterade det efter den där galna vändningen de gjorde tidigare, så var det ju en snackis om att det fanns vissa på sittplats där som fortfarande satt ner och inte ställde sig upp efter den vändningen. Så det undrar man ju vad de gjorde vid Tobias Karlsson.
Nu firade de.
Nu stod alla.
Ja, det tror jag absolut. Det regnade faktiskt. Det började regna i andra halvlek, så jag smög upp och satte mig i en sån här kommentatorshytt uppe, så jag hade jättebra överblick över matchen.
Och då är ju ändå Studenternas pressläktare, tycker jag, en av de bättre och en av de mer lättjobbade arenorna.
Ja, men inte när det regnar, för då regnar det in på datorn.
Nej, det är sant i och för sig. Jag har alltid haft förmånen att ha väldigt fint väder de gånger man har besökt.
Nej, så att jag var rädd om min dator, så därför klev jag upp och hade jättebra överblick. Så att, nej, det var ju väldiga glädjescener på Studenternas, och framförallt så var det ju Kitten då, Christer Mattias som tränaren, som gjorde inte litet ärevarv där när det stod klart att Sirius hade vunnit, för att Sirius var ju faktiskt på väg att slarva bort det. De hade ju 3-2 där och BP låg på, och sen hade de några kontringar där de bara skulle liksom skicka iväg bollen, där de slog fel pass och det blev omställningar, så det blev spelarna sa efteråt i alla fall att det var lite kaosartat och det kunde ha slutat med en kvittering, men de redde ut och hade marginalerna på sin sida, och var därför som Christer Mattias, han gjorde lite segergester mot supportrarna där direkt på slutsignalen, sprang in och gjorde ett litet kort ärvarv där, så att han var ruggigt nöjd.
Vi pratade om ett lag som haft just de där marginalerna mot sig så många gånger i de där slutminuterna och tappat in mål de inte ska göra, det är snöpliga poängtapp, och det är det som satte dem i det här väldigt prekära läget de var i för 5 omgångar sedan. Ja, kanske till och med för 3 omgångar sedan. Eller för 2 omgångar sedan. Men det är otroligt starkt av dem, tycker jag, att gå in i det här liksom tuffa läget när det börjar bli kyligt här på höstkanten. Och rada upp de här segrarna i de här 6-poängsmatcherna.
Och framförallt att komma tillbaka som man gör mot BP också, när man börjar i underläge, och sen så får man ju, de får ju Amadeus Sögaard utvisad där, trots det så gör de ju 2-2, och då är det rejält minuscykel på Sirius-spelen. Då hade ju BP rätt bra chanser, men sen hämtar man upp, och det tyder ju på mental styrka.
Men det säger mycket vad en bra formrad gör för ett lag, att Sirius för 2 månader sedan hade aldrig rest sig från det där, när de släpper in det 2-2 målet. De har säkert släppt in det 2-3 mål också snarare. Men när man har lite vind i seglen, när du har fått formtrend som har brutits och du har vinster på rad och det känns positivt i hela gruppen, ja, då kan man vinna fotbollsmatcher och vända, och då har man mentalt starka, och det är bara att gratulera. De ska ju inte, nu är det väl inte helt matematiskt säkrat, men de ska inte behöva oroa sig för att hamna där under kvalsträcket. Så det är bara att gratulera Sirius till att de har löst det nu. Kan vi göra, och det
verkar.
Och det är kul, jag tycker det är ett lag som tillför att ha i Allsvenskan, så jag är i alla fall väldigt glad att Sirius är kvar i Allsvenskan nästa säsong.
Ja, precis. Några som inte lever kvar i Allsvenskan nästa säsong är Degerfors. De känns hopplöst efter nu, de är näst sist, 3 poäng upp till BP. Visserligen har ju Degerfors Varberg kvar, men jag tror faktiskt inte att det kommer räcka. Degen känns väldigt mycket mentalt rätt nere. Här möter man ett Kalmar som inte har någonting att spela för. Man släpper in 1-0 rätt tidigt, 2-0 rätt tidigt,
3-0 rätt tidigt.
Ja, precis, och det är märkliga misstag, och det är, sen tror man att de ska försöka komma igång där, men då får de en utvisad och sådär. Så att allt skiter sig för Degerfors, känns det som nu. Jag trodde faktiskt att de har haft lite marginalerna mot sig där, har gjort väldigt bra matcher tycker jag mot IFK Göteborg och Malmö och sådär, men inte fått med sig någonting. Så att jag tror ju att Degerfors kommer vara svårt. Jag tror inte man vinner, ja, man vinner mot Varberg såklart, men ja, jag tror att det blir superettan för Degerfors. Jag ser liksom inte att de ska kunna, hur de ska kunna vakna från det här.
Alltså jag ser knappt att de vinner mot Varberg, höll jag på att säga. Sättet man på något sätt ändå finns lite hopp när de går in här mot Kalmar FF. De vet att de ändå behöver lite hjälp av andra klubbar, men att de ändå har möjligheterna om de gör bra resultat. Och sen då ha 0-3 i paus hemma mot ett, ja, Kalmar FF som inte har jättemycket att spela för och inte imponerat jättemycket avsevärt heller. Det är ju moral dödande och det grövsta för dem, och nej, det ser väldigt, väldigt mörkt ut för Degerfors just nu. Råder ingen tvekan om den saken.
Nej. Om vi går vidare i botten då, så trodde man ju att IFK Göteborg var på väg mot en seger mot succélaget IFK Värnamo, men där gjorde man 1-0, Emil Salomonsson, snyggt mål, där hade man lite vind i segern, men IFK Värnamo, succélaget nummer ett, där vi har hyllat dem väldigt mycket, vi har hyllat sportchefen Enes Ametovic och vi har hyllat Kim Hellberg, här tränaren, nästan varje avsnitt nu på slutet, och nu vänder man och vinner mot IFK Göteborg. Och att Värnamo skulle vara så här bra i Allsvenskan, det tror jag inte många hade trott. Visserligen trodde man kanske att de kunde hamna i mitten så där om de hade lite flyt, men nu har man sexa med 41 poäng, man går om Hammarby, och man har med 3 omgångar kvar 6 poäng upp till Djurgården och fjärde platsen. Det är ruskigt imponerande med tanke på vilket spelarmaterial man haft. Och framförallt när man har tappat så många mål man gjorde i Marcus Antonsson. Och en sån spelare som inte har varit så bra nu, men som var jättebra i Värnamo, Magashi till exempel. Så att vi fortsätter att hylla Värnamo. Och sen IFK Göteborg då, jag tror ju så här.
Måste ju, innan vi släpper Värnamo, tycker vi ska citera Simon Tern, vilket säger en del om hur sanslöst det här är. De är alltså 1 poäng från 5:e platsen i tabellen. De möter storklubbar som IFK Göteborg som kommer in på snart. Och sen liksom säger han, har ni sett något lag spela bättre i år? Jag blev i princip rörd efter matchen att få vara med om detta i den här lilla skitbyn. Min lilla skitby. Mm. Det är inte bara IFK Göteborg, vi har slagit många bra lag och varit bättre i spelet, säger han till kollega Johan Flink där. Mm. Och det säger en del om den här resan Värnamo har gjort och hur imponerande det här. Och när en tränare som Kim Hellberg använder också starka ord om att det här är liksom fantastiskt fotbollsspelare andra halvlek. Han har höga krav på vad som är riktigt bra offensiv fotboll. Det var otroligt imponerande av IFK Värnamo. De fortsätter verkligen imponera något enormt, måste jag säga.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Nu till IFK Göteborg.
Ja, och IFK Göteborg då, där tror ju jag att, ja, som tabellen är nu. Jag menar, BP har ju ett väldigt svårt, de är liksom på kvarplats nu. De möter Djurgården hemma nästa match. Sen har man Mjällby borta och sen i sista omgången har man Häcken hemma. Jag tror inte att BP vinner speciellt många matcher till. Jag tror knappt de vinner en match till, så därför tror jag att tabellen kommer se ut som den gör nu. Alltså BP kommer kvala, Degerfors kommer åka ur, Varberg kommer åka ur. Så jag tror inte de här topplagen kommer behöva oroa sig speciellt mycket över att behöva tänka på kval och sådär. Men det är ju lite oroväckande både för AIK och som åkte på en rejäl lektion av Elfsborg här senast, och att IFK Göteborg då inte kan, alltså kollapsa på det sättet som man gör mot Värnamo. Det är ju, båda har inte gått, även fast jag tror att de inte bör bekymra sig om att åka ur. Så det är väl det som har varit det primära målet. Men det ska bli spännande att se hur båda de här storklubbarna AIK och IFK Göteborg bygger om till nästa år. Nu har ju Göteborg gjort klart med Thorasson här. Kontraktsklausul aktiverades här efter att han har spelat över 6 matcher från start. Så att han förlängde sitt kontrakt med 3 år till efter det här då. Det är ju en väldigt viktig pjäs, han har gjort det väldigt bra sedan han kom. Men som sagt, 3 poäng skiljer Göteborg ner till BP. Göteborg som har Elfsborg och AIK, och sen har man Varberg i sista matchen. Det får man räkna att ta minst 3 poäng där i alla fall då.
Alltså, men om man ska göra lite så här nedflyttningsmatte.
Ja.
Om vi konstaterar då, som du sa här Disco, BP tar inte en seger till. Om de löser alltså inte Mjällby borta, de kommer inte lösa Djurgården hemma och de löser inte Häcken hemma.
Säg att de tar 2 där då, poäng, då får de
att de får med sig ett kryss från Mjällby och kryss från mot Djurgården, typ. Ja, det kommer ju räcka i så fall. Degerfors, de ska ju egentligen slå Varberg, jag litar inte på att de gör det.
Nej, men då har de 27 då. Sen vinner ju inte de, tror jag, mot...
Ja, det är om de slår Mjällby hemma sista omgången, som är av liksom, ja, helt avsågade från allting.
Ja.
Om de finns någon form av hopp för Degerfors i sista omgången, så kan de absolut vinna en sån match och resa sig. Det är en klubb som ändå kan göra det. Mm. Sen, ja, det ser väldigt mörkt ut. Jag litar inte på att de löser Varberg ens.
Nej.
Med tanke på...
Nej, men då, men liten chans finns det ju för
det. Det finns ju fortfarande möjlighet att lösa den där kvalplatsen.
Och det är ju helt sjukt att göra det här med tanke på hur...
Det ska inte finnas. Och sen tycker jag det är fascinerande hur ändå IFK Göteborg faktiskt bara har 3 poäng ner till BP i det här läget också. Ett IFK Göteborg som är ändå faktiskt överlag och imponerat i mycket de har gjort. Nu, här är det ju bara snarare ett IFK Värnamo som är fruktansvärt bra. Det är ju där snarare än någonting annat. AIK är inte ett, även om de klappar ihop åt Elfsborg, återigen, det är serieledande Elfsborg det handlar om.
Ja, och där hade man inte räknat med att de skulle vinna heller. Det var ingen i AIK som hade räknat med att de skulle ta poäng där heller, tror jag.
Nej, precis.
Så det är ju Halmstad hemma nästa omgång, så kommer det bli liksom, det är ju deras final. Vinner de där så är det safe.
Alltså Henning Berg var väl inne på det också, han tyckte det var en ganska jämn match egentligen i den här matchen. Sen Elfsborg har andra former av spetsspelare som gör skillnad. Det har Baidoo såklart med sina 2 mål här.
Ja, bara att Johan Larsson har gjort 5 mål i år och nickar in det där liksom.
Det är inget snack om vem som varit den bästa högerbacken eller ytterbacken den här säsongen i Allsvenskan i alla fall. Det har ju varit Larsson utan tvekan. Och sen såklart också att ha Per Frick på topp. Alltså det, man kan tycka vad man vill om Per Frick som spelstilen. AIK var väl inte jätteglad.
Nej, och det var en lite ful axel där var mot Milosevic. Alltså Milosevic hade ju en rätt rejäl blåtira där på kinden. Och det kändes som Frick bara liksom var medvetet att man körde upp axeln där. Såg det ut som på bilden i alla fall. Det var ju mycket diskussion om det innan. Ja, men om vi tittar uppåt då mot toppen i Allsvenskan, så är det ju väldigt jämnt. Vi har varit inne på Elfsborg. De vann planenligt, då får man säga, mot AIK. Imponerande insats. Även fast man inte var så här super super bra, så vinner man ändå med 3-0. Och Michael Baidoo, ja, en av många som kan säljas för väldigt mycket här i vinter eller nästa sommar. Johan Larsson gör mål. De är 2 poäng före Malmö när det är 3 omgångar kvar. Och Malmö har ju faktiskt ett rätt tufft program här, ska möta både just Elfsborg, så kan bli en guldmatch där i slutet. Sen har man Häcken också, så att, och Norrköping borta. Häcken och Norrköping borta, det är inga lag man bara, och framförallt på konstgräs också, det är inga lag man bara vinner över. Elfsborg i sin tur har Blåvitt i nästa omgång borta, också ganska svår match med tanke på att det är ett rivalmöte och det är på gräs, och sen möter Elfsborg Degerfors hemma och sen då den här potentiella guldmatchen i Malmö. Men frågan är hur det ser ut efter det. Häcken och som sagt, och Norrköping blir tuffa nötare och knäcka för Malmö FF. Och ja, jag är inne på att Elfsborg får ju inte så mycket bättre läge än man har nu. Leder 2 poäng plus att Malmö har ett tufft spelschema, vad säger du?
Ja, så är det ju onekligen att Elfsborg har ett guldläge just nu. Det är ju ingen snack om saken. Sen vet vi alla, alltså åka till och möta ett IFK Göteborg i det här läget och med när de inte har säkrat någon form av kontrakt. Det är ingen lätt uppgift på något sätt. Jag tycker nästan att det passar Göteborg bättre än sån matchbild som de kan få mot Elfsborg möjligtvis. Jag tror att det kan passa dem ganska bra. Det är allt annat än övertygad om att Elfsborg löser segern därifrån. Då känner jag ju att Malmö har större möjligheter att besegra ett Norrköping som har checkat ut.
Problemet för Göteborg i den matchen är att den spelas på måndag 7:00. Där kan ju potentiellt BP och Degerfors och även AIK har satt en rätt hård press på Göteborg. Om de skulle vinna, då blir det ännu mer, då blir det faktiskt då, vi ser att Bromma pojkar, om de inte vinner, då kan de spela rätt avslappnat och sådär. Men skulle de ta poäng där BP, då spela Göteborg med krim och stupor mot Elfsborg.
Sen om det är någon supportergrupp som är bra på att kraftsamla, ja, eller blåser starkt, ja, så är det ju hemmapubliken på Gamla Ullevi. De kommer nog att det finns en väldigt, väldigt stöttande, alltså framåttryckande atmosfär där fram tills om de förlorar med 0-3 eller något och inte kämpar för märket på bröst. Men jag har svårt att se det här Göteborg, om det är någonting de gör så kämpar de stenhårt. Sen har de ju AIK-matchen därefter också. Men om vi går tillbaka till just guldstriden, ja, det är ju när Elfsborg har Degerfors hemma och Malmö ska möta Häcken som saker och ting kan avgöras, är väl känslan. Man vill ju ha den här avgörande guldmatchen på stadion, sista omgången. Ja, det är det man verkligen hoppas på just nu.
2009 var senast vi hade en guldmatch mellan AIK och Djurgården och spelas på Gamla Ullevi också.
Jag ser det inte som helt otänkbart. Nej, att de här kommer byta plats fram till dess. Att vi kommer ha först ett Malmö som tar över serieledningen nästa omgång när Elfsborg inte löser Blåvitt. Därefter ett Elfsborg tar tillbaka serieledningen när Malmö inte löser BK Häcken. Och därefter då guldmatch slutändan. Är ändå mitt tips att Malmö tar det fortfarande. Mm. De gjorde i alla fall sitt i den här matchen de bara skulle vinna.
Verkligen.
Här många i målprotokollet, Nanasi, Otto Rosengren imponerade, Vecchia kom in från bänken och gjorde mål, Tahali med en jättefin insats lika så. Så där gjorde de ju sitt i alla fall, men det är ju tuffare utmaningar som stundar.
Verkligen. Men Tahali då, vilken fantastisk spelare, och det är klart det måste sticka i ögonen på väldigt många klubbar här, framförallt många supportrar från Stockholmsområdet när han har sprungit omkring här. Ingen har scoutat honom, eller klart man har scoutat honom men bedömt att han inte var tillräckligt bra för att ta, och sen så tar Malmö honom till slut från Helsingborg, och sen blir det en sån succé som han har blivit. Det är en fjäder i hatten för Malmö då kanske, men jag skulle väl mer säga att det är liksom lite i Stockholmsklubbarna gick miste om en bra spelare där. Alltså det är inte så att det inte var någon hype kring honom.
Mm. Alltså Malmö har ju en särställning där de kan till stor del, alltså välja och vraka vad de tar i, men de kan värva från konkurrenter i ligan. De har den ekonomiska musklerna och de resurserna och den attraktionskraften. Och jag tycker ofta att de lyckas med de här värvningarna inom ligan. Ja. Det är ofta de prickar väldigt rätt på dem.
Ja, men kolla Martin Olsson till exempel, som har fått en del skit. Men jag menar, han har ju fått en dunderrevansch. Han har varit grym de senaste matcherna, de senaste månaderna, och liksom varit den här ledaren som Malmö har saknat.
Han är i landslagsgruppen till november månad.
Ja, Janne kanske nu satsar på andra spelare här sin sista.
Tror du
sista
verkligen gör. Det?
Nej,
tror du
han, verkligen han kanske det? Håller kvar vid samma.
Ja, nu har han ju faktiskt levererat, och kanske det är ännu mer läge att låta han vara med i landslaget.
Ja, verkligen. Nej, men som sagt, toppstriden fortsätter, och Malmö och Elfsborg är det som gör upp om det hela. Jag räknar bort Häcken även fast de har en liten marginell chans.
Hold up. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det kan ju dock lyfta Momodo Sonko, tycker jag.
Ja, verkligen, verkligen. Jag tänkte komma till den matchen nu.
Ja, du tänkte
precis.
Det till, ja,
för de tog ju en rätt bekväm seger mot IFK Norrköping. Känns det lite som lilla utcheckningen på Peking nu, eller?
Ja, de har nog checkat ut och tagit semester. Det skulle aldrig Glenn Riddersholm eller någon erkänna. Men såklart att det är lite luft som har gått ur Norrköping. Nu är det ju inte aktuellt med att försöka jaga till sig någon fjärde plats. Den, absolut, det finns någon form av matematisk möjlighet fortfarande att komma ifatt Djurgården. Men då ska ju i princip alla lag konstant förlora och Norrköping ska gå rent. Det kommer inte hända. Nu ska ju för sig Norrköping aldrig pratat själva om att de ska gå för en fjärde plats, utan de har ju bara pratat om att de ska ta kliv framåt. Och jag tror att när Glenn Riddersholm får summera den här säsongen så kommer han se det som klart godkänd och positiv, i och med den enkla anledningen att de har gjort bättre resultat tabellmässigt än vad de gjorde förra säsongen. Sen tycker jag väl kanske att det kan vara en ganska låg kravbild för en klubb som IFK Norrköping med tanke på vart de var för bara några år sedan.
Ja, exakt.
Men det har kastats om väldigt mycket. Det är en helt ny trupp. Det är väldigt mycket nytt och mindre erfaret också. Sen får vi väl se hur långt det här projektet kan gå och vad tanken är på sikt. Men här och nu så är de ungefär där man kunde vänta sig att de ska vara i tabellen, och ja, de kommer att försöka bara avsluta säsongen på något snyggt manér. Men jag tror inte det räcker mot till exempel då, ja, det räckte ju absolut inte mot BK Häcken. Här har svårt att säga att det ska räcka mot ett Malmö FF som gör guld också.
Det vi kan konstatera är att Momodou Sonko är ju stekhet. Han gör hattrick när de vinner med 4-1. Och ja, det är ju, vi har ju skrivit om det här tidigare, men det är ju jättemånga klubbar som är intresserade av honom. Framförallt Holland har ju varit väldigt många som har varit scoutat honom där. Finns intresse från de stora klubbarna, eller många större klubbar i Europa. Och här är det ju en försäljning som i så fall ska gå, bli rekord för Häcken och gå över 50 miljoner. Jag tror han kan säljas för mer än Traoré. Otroligt imponerande utveckling på honom, och otroligt imponerande hur Häcken bara spottar fram sådana här superfynd. Och Martin Eriksson, ja, det har vi varit in på tidigare, nästa stora sportchefsstjärna. Jag är inte alls förvånad om han skulle var aktuell för större uppdrag utomlands om något år. Han har gjort det extremt bra i Häcken. Han har liksom, ja, men ta bara den här försäljningen av Traoré och ja, men Sadik ersätter man ju direkt med Chiluffa till exempel. Chiluffa har gjort det väldigt bra, så att, och men Amor Lajone till exempel som kom in och bara öste in mål och inte, har inte betalat speciellt många, mycket pengar för dem heller. Och
nej, det var ett fint sätt han avfärdade Per Mattias Högmo som förbundskapten, i alla fall Lajoni, när han konstaterade vi kan inte ha norrman som tränare i svenska förbundskapten i landslaget.
Det kanske är dags för norrman nu. Det är ju norska spåret i AIK, så är norska spåret, och det norska spåret har varit framgångsrikt i Häcken. Och
jo, men Lajoni vill inte bli av med Högmo.
Nej, jag fattar det.
På tal om norska spåret, otroligt viktig match i Europa League som väntar för Häcken nu i veckan också, när de ska ta mot Molde borta. Man kan ju undra, men de kommer väl ändå inte gå vidare ur gruppen efter att torska mot Karabach, kanske man tänker. Jo, men det finns en tredje plats att spela om. Och den tredje platsen ger ju en väg in i ett Europa Conference League-slutspel sen.
Exakt, som ger pengar.
Så att den där matchen mot Molde, eller de två matcherna som väntar mot Molde när gruppspelet vänder också, det är jätteviktiga matcher för BK Häcken.
Verkligen. Men, men Sonko ska det bli väldigt, väldigt spännande att följa här. Jag gissar att det kommer komma in bud rätt snart, i alla fall i vinter, på honom. Han är ruggigt het. Du, om vi går till en match då som på förhand såg väldigt, ja, men det var väl ett hyfsat kallt derby på förhand, men Djurgården och Bajen kunde inte slåss. Ja, Djurgården var, för Djurgården var det i och för sig en riktigt viktig match, för de kunde ju liksom haka på tredje platsen där. Nu vann ju Häcken rätt klart ändå, så det hade ju inte hjälpt så mycket. Men i alla fall då, så Djurgården hade mest att spela om. Det var väl mer att de här lagen kunde rädda lite av sina säsonger. Hammarby kom in till derbyt med tre nyckelspelare borta. Lorenzo Sadiko betyder allt och lite till för Bayern. Viktor Djukanovic, bästa målskytten. Erabi har öst in mål. Ingen av dem var med. Så att det var ju fördel Djurgården då. Det såg man ju lite grann på matchen också. Det var ju de som tog tag i taktpinnen. Hade en jättechans när Lukas Bergvall var fri med Oliver Dovin, men han gör en fin räddning. Djurgården hade väl ett par till chanser att avgöra. Borde nog haft en straff, eller skulle haft en straff. Det erkände domare Al-Hakim också. Men det blev 0-0. Och det jag tar med mig därifrån när jag var på matchen, det är väl mest två riktigt bra tifon där Bayern återigen visar klassen med sitt trestegsraket där med tröjan. Det var ruggigt vackert. Mm. Och sen ett tifo i halvlek också som var ruggigt snyggt. Så att, och Djurgården hade tyckt, deras kaos-tifo tyckte jag också var bra. Så att återigen toppklass från supportrarna och kanske inte toppklass på planen. Det var ett rätt kallt derby. Om vi ska tala om kalla spelare så är Musa Gurbandi fortsätter att vara helt iskall. Jag vet inte vad som pågår
vill
där.
Vill sig inte riktigt för honom. Det är konstigt tycker jag.
Minst sagt.
Det är konstigt. Sen är det känns det som det här vi ska komma ihåg också att han är faktiskt bara 21 år gammal. Ja, det här är en ung spelare och jag hoppas att Djurgården ändå känner att när de ändå har liksom kämpat hårt för att få in den värvningen och pratat väldigt liksom varmt om hans kvaliteter och väldigt storslaget också, att man ändå har tålamodet över nästa säsong att faktiskt ge honom chansen att spela sin. Ge honom en försäsong i minusgrader här i Sverige och se vad som händer. Ge honom en svenska kuppen och spela in sig i. Och så kanske det faktiskt kan lossna nästa säsong. Det är väl den tanke man har. Sen så absolut, hittills har det ju varit en jätteflopp för dem. Men det är fortfarande, vi ska komma ihåg, ja, han öste in mål i den aseriska ligan. Men det är en 21-årig ung anfallare som snarare är ett löfte än en etablerad färdig spelare. På tal om löften, många har redan gjort det och det är väl värt att göra det igen att lyfta Lukas Bergvall tycker jag.
Ja, absolut.
Sen har jag sett, sen kanske det är lite väl att börja dra det till att det här var den liksom bästa derbyinsatsen av en tonåring vi har skådat med Alexander Isak.
Ja, det skulle jag säga.
Ja, men det var ju liksom, det var ju nästan det narrativet.
Vem
som man
sa det?
Jag minns inte, men jag har sett det här flyta förbi och diskussioner kring
det. Det är det sjukaste jag hört i så.
Man var väldigt positiva ibland Discovery studion om Bergvall och jag tycker att det känns onödigt att liksom argumentera för hur mycket det är relevant att hylla en liksom 17-årig Lukas Bergvall eller inte. Alla kan vara överens om att det är en jättelovande spelare som blir jättespännande att följa och att han gjorde ett väldigt, väldigt bra derby.
Verkligen.
Det är väl där man kan lägga det någonstans. Sen i överlag såklart, det här var ett derby som kanske inte vaknade på planen men var desto finare utanför den så att säga. Mm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi konstaterar också att HBK Mjällby slutade 1-1, ingen match som går till historien som en av de bättre. Och med det så går vi till det här. Ja, för det har hänt lite grann på silly season-fronten. Framförallt så är det ju Hammarby som har, det är klart att Jon Gudrun Fjurason lämnar, han vill flytta hem till Island och fortsätta spela karriären. Det var ju lite snack om att han skulle få någon form av ledarroll i Bayern, så blir det nog inte. Boubacar Travalli lämnar också, dyrt nyförvärv som inte fått till det. Det var ju skador som ställde till det där. Det är klart att han lämnar redan nu också. Joel Nilsson kommer inte heller fortsätta i Hammarby utan lämnar efter säsongen. Och där har det varit aktuellt. Blekinge tidningar har ju rapporterat om att han ska vara aktuell för Mjällby. Det är väl ingenting att säga om de här trion lämnar.
Oj vad bra han skulle vara när han kommer tillbaka till Mjällby. Känslan jag får av ju.
Så känns det ju faktiskt.
Verkligen för övrigt. Men alltså det man undrar lite när, det här är ju ganska rimliga alltså avsked allihopa sett till den väg Hammarby har valt och sett till hur stora roller de har haft i truppen och i år och så vidare. Hur mycket tror du att det ska att man kommer att liksom värva in i Hammarby, eller har man valt den här vägen nu att satsa på de här?
Nej, jag tror man kommer faktiskt värva en del också. Jag tror det kommer hända rätt mycket. Jag tror man bygger om lite nu, man ska in i en ny head of football, man har tagit in Adrian von Heijnen, man har gått in i ett lite mer modernt sätt att tänka, tror jag, struktur på klubben, så det är klart det kommer hända lite grann. Kurtulus vill ju bort och de vill ju sälja honom. Där har de ju en prislapp på 35 miljoner då, med hälsa 10% drygt i vidareförsäljningsklausul. Var ju överens med Sturm Graz, men Kurtulus vill inte gå dit. Sturm Graz som för övrigt leder österrikiska ligan nu och några poäng före Salzburg, så att kanske lite märkligt att han nobbar ändå. Jag vet inte, Kurtulus kanske har, han vill väl vidare och sådär, men jag vet inte om han har en sån nivå att han ska gå direkt till en liksom toppliga i sig.
Men han fattar väl också att det där kanske är ett lite för litet steg, hellre går då till en klubb som inte kanske en toppklubb men spelar i en högre nivå av liga.
Absolut, så kan det vara.
Alltså den klubb som är attraktiv att gå till, ja, bort beroende på hur man ser det också. Med, alltså RB Salzburg har ju en ganska direkt lina in i större klubbar på ett annat sätt. Sturm Graz ska jag inte uttala mig om vilka direktlinjer de har till andra klubbar. Men det är en klassisk klubb, så är det. Det är en mycket mer klassisk klubb än RB Salzburg i alla fall.
Det får man säga. Mer då så, men prislappen på Erabi fortsatt över 30 miljoner där, som Hammarby vill ha också om de ska tänka sälja. Där vill de säkert ha mer, men jag gissar på om de säljer nu i januari så kanske de har, inte kan få lika mycket med tanke på att han är skadad. Däremot så har de lämnat ett kontraktförslag till honom personligen då nu. Tidigare så hade de liksom fått från hans agenter att det inte var aktuellt att förlänga. Det var ju någon var stekhet och hade han gjort 3-4 mål till den här säsongen så hade han nog sålts direkt. Nu blir han skadad och är borta till januari, så det är inte så här jätteskada, men för klubbar klubbar tänker väl ett steg längre och kanske inte gödsla pengar på en spelare som har varit skadad precis, utan man vill se att han håller då. Men vi får se där. Hammarby har förhoppning om att förlänga hans kontrakt och att de spelar minst fram till sommaren i alla fall, och vi får se om det innan de säljer han eller en hel säsong till. Vi får se vad som händer där.
Det har varit väldigt goda nyheter för dem om de skulle lösa det. Det är ingen tvekan om den saken.
Absolut. Nej, men då sen då till lite allvarliga saker. Jag pratade med Emil Robak här som har fått, gjorde en intervju med honom efter alla rubriker han har fått. Försvann ju bara 2 veckor. Han inte var på träningen, berättade för mig att han inte mått så bra. Sa väl också att det var någon form av depression och att han liksom inte hade mått så bra, just han pratade om kraven och sättet att det var liksom hantera känslor när man varit utlandsproffs. Gick ju väldigt tidigt i Milan, var med i någon cupmatch där, och det är klart att gå från Hammarby, såldes för 15-20 miljoner, komma direkt till ett klimat i Milan där det är lite tuffare, det kan ju liksom ta på som 17-åring, ta på det mentala. Hade väl ingen framgång där i Milan, fick ju spela i Primavera, gjorde väl bra, gjorde någon cupmatch, sen lånas ut i Nordsjälland, där blev det inte heller speciellt bra.
Han var ju ändå inne och spelade liksom i cupen
och hyllades av Zlatan också liksom.
Ja, så att det var ju, han tog sig ganska långt där. Det är mycket längre än vad andra Primavera spelare gör, ska vi komma ihåg. Sen däremot efter så har det varit tuffare.
Och skulle ju liksom återstarta någon form av återstarta karriären i Norrköping med lån, men det har inte alls blivit som man har tänkt sig. Och är man ung och så kan det nog liksom bli att man tar lite dumma beslut. Han erkänner det också, att det kanske inte var det smartaste han har gjort, att bara dra. Men nu är han tillbaka i alla fall, så får vi se vad som händer. Han sa att han skulle snacka mer med Tony Martinsson här, om man skulle liksom in i fotbollsträningen, om man bara skulle liksom köra gymmet och sen skulle de avsluta lånet då. Men vi får se vad som händer med Robak, men det viktigaste är väl att han får tillbaka glädjen i fotbollen och mår bra helt enkelt.
Verkligen, det är det enda som är relevant tycker jag i sammanhanget. Jag hoppas också att IFK Norrköping gör sitt för att hjälpa honom med det, vilket jag är helt övertygad att de gör sitt bästa för att göra.
Är ju en fantastisk talang, och liksom innan han tog det här beslutet om Milan så var ju både Bayern München och RB Leipzig på honom och vill värva honom, så att det säger väl allt om vilken stor talang jag är, och har ju fortfarande alla möjligheter i världen att lyckas inom fotbollen. Det var det. Vi ser fram emot en fullspäckad omgång till helgen också. Det är rätt många intressanta matcher. BP Djurgården blir ju väldigt spännande där på lördag.
Och då vet Degerfors vad de har att jobba med mot Varberg borta samma eftermiddag.
Och sen vet ju framförallt Göteborg då vad de har och jobba med.
Framförallt det också
på måndag när de möter Elfsborg. Så att, ja men som ni hör, fullmatat gällande Allsvenskan, och vi är såklart tillbaka nästa vecka med ännu ett avsnitt. Vi tackar för den här veckan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.